Tänkte jag skulle börja med någonting vackert. Jag hade tänkt att jag skulle ha en vacker bild på väggen här, men så kom jag på att det finns ju inga bilder som kan bli så vackra som de som vi ser för vårt inre när vi föreställer oss. Så jag vill att du tänker på, föreställa dig den allra vackraste byggnaden som du kan tänka dig. Och så tar du det lite till. Gör den ännu lite vackrare. Och så lite vackrare till. Det du ser just nu för ditt inre är stationshuset uppe i Jörn. Det är en otroligt ofantligt vacker byggnad. Byggd i fornordisk stil. Slutet på 1800-talet. När den invigdes av Oscar den andre så räknades den som, kallades den för Sveriges vackraste byggnad. Det är en sån här stor timmer, liksom timmerbyggnad med svart tjärad fasad med lite grön koppargröna vägglister och så avslutas taklisterna i ett drakhuvud åt alla håll så här. Ja, det var räknat som ett väldigt vackert hus. Och sen åker man då, om man vill, till Vännäs. Så kan man ju bli lite förvånad, för där vid perrongen står det också ett hus med en svart tjärad timmerfasad. Men jag tror att de är gröna fortfarande, men jag är inte säker. Koppargröna vägglister och drakhuven åt alla håll. Som ser väldigt bekant ut. Fast det står något annat på skylten. Och sen åker man, om man är lagd åt det hållet, åt andra hållet och åker bort åt Gällivare. Och titta på det stationshuset, så ja, det är lite större, det är det ju. Men den där tjärade fasaden känner man ju igen. Och nu tror jag i och för sig de har plockat bort drakhuvudena, men de fanns där förr. Och det visar sig att de här husen är väldigt, väldigt lika. De uppfördes vid samma tid ungefär. Det är hus som har ungefär samma funktion, samma syfte. Och de är ritade av samma arkitekt, Folke Zetterberg. Och därför så får de väldigt snarlika drag. Men de är naturligtvis inte lika vackra som stationshuset i Jörn. Idag så skulle jag vilja göra lite samma sak som Emil gjorde här i söndags. Som bygger på att gå vidare på det som han lyssnade på söndagen innan. Jag vill fortsätta att tala om dopet. Nämligen. Och idag så vill jag, alltså det finns ju så många olika sätt att tala om dopet. Och det finns så mycket och säga om dopet, för att det är en så pass central del av vår tro, så att känner du att det här har jag hört tre söndagar i rad nu, så är det, känn dig lyckligt lottad. Och skulle du bli för uttråkad, så kan du sitta och tänka på stationshuset i Jörn ibland, så där, som en vacker paus. Som sagt, så kan man närma sig det här från många olika håll, och jag tänkte idag att vi skulle närma oss dopet och dopets, vad det står för och det som kommer efter, så att säga. Lite grann, kanske från ett annat perspektiv. Vi vill spegla den genom en annan berättelse. Genom en annan plan, så att säga. Som har ett liknande syfte och som är ritad av samma arkitekt. För att se om vi kan få syn på någonting. När vi tittar på det ena kanske vi kan få lära oss någonting om det andra. Så jag tänkte att vi ska titta på dopet utifrån berättelsen om Israels uttåg ur Egypten i Andra Mosebok kapitel 14. Det kommer att bli lite övergripande så där. Vi ska göra några nedslag här och var, men jag kommer framförallt att kanske berätta mig igenom det här. Men ni får gärna följa med om ni vill i Andra Mosebok kapitel 14. Bakgrunden till det som händer här är att Israels folk har varit i slaveri i 400 år. De har kommit till landet på flykt undan en hungersnöd och blivit stationära i Egypten. Och med tiden så har de vuxit sig, de har liksom rotat sig, de har blivit framgångsrika och de har blivit väldigt många och till slut börjat ses som ett hot av Egyptens befolkning. Och det leder till att de gradvis liksom hamnar i ett ganska utpräglat förtryck. Man försöker hålla nere, hålla tillbaka det här folket. Och de tvingas till slavarbete. och lever under mycket svåra förhållanden. Och så kommer då Herren till Mose som är en av de israelitiska männen som har haft nåden att genom Guds hjälp få växa upp i det egyptiska hovet, men som nu befinner sig på landsflykt ute bland hedarna i Midjan. Och så kommer Gud till honom och så säger han till honom redan i kapitel 3, vers 7, så säger Herren till Mose att jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten och jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Ja, jag vet vad de får lida. Och därför har jag stigit ner för att befria dem ifrån egyptierna och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och flödar av mjölk och honung. Det är liksom bakgrunden till det som ska ske. Gud har hört folkets klagorop och han har stigit ner för att befria dem, föra dem till befrielse. Och sen sker ju det här på väldigt dramatiska sätt. Vi ska inte fördjupa oss i det så mycket, utan vi ska istället se på när det är dags för den här befrielsen. När det är dags att bryta upp, så att säga. Så leder Gud dem inte den naturliga vägen som man skulle kunna göra över till filisternas land. Utan han leder dem en annan väg, en egentligen helt omöjlig väg, rakt emot havet. En väldigt märklig väg om man vill, så att säga, fly undan en förtryckare. De går liksom rakt i fällan, kan man säga. De har ingen väg framåt annat än det stora havet framför dem. Och det finns en anledning till det. Det finns flera anledningar egentligen till det. Som jag tror egentligen klingar lite grann in i oss som lever i en kristen bekännelse och som har gått igenom dopet. Därför vår berättelse, när Bibeln talar om frälsningen genom Jesus Kristus, så gör den det bland annat utifrån den här bilden. Han talar om det som en befrielse från slaveri. Paulus skriver i Romarbrevet 6:6, så skriver han om frälsningen att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Så det är liksom en bild av vad som sker när en människa, när Jesus Kristus ger sitt liv för oss, är att Gud för oss till befrielse ifrån slaveriet. Och på samma sätt som det sker för Israel, så är det en sån där märklig praktik att Gud faktiskt, när det sker med oss, så kallar han oss ner i vattnet. Genom vattnet, för att vara riktigt tydlig. Och man undrar, varför i hela världen gör han det? Det är en sån här, alltså det kristna dopet har genom tiderna också i vissa sammanhang. I vissa sammanhang var det kanske inte så konstigt, men överlag så har det varit en sån här, har varit en hög rumpnisseffekt på den här praktiken. Varför gör de på detta viset? Och jag tror att om vi tittar på den här andra planen med ett liknande syfte men samma arkitekt, så tror jag vi kan få se lite grann av ett av svaren på den frågan. Varför gör de på detta sättet? Varför går vägen från slaveri till befrielse nödvändigtvis genom vattnet? En av de skälen som vi kan se i berättelsen om Israel, att de måste gå genom havet, har att göra med vägen efter. Vi tänker oss att det här är berättelsen om hur Gud befriar Israel från slaveri till ett förlovat land där allting är gott. Därför att Nu är det jul igen och julen varar än till påska. Men däremellan kommer fastan. Däremellan, mellan havet och det förlovade landet ligger öknen. Folket som har kommit ut ifrån slaveriet är ett folk som har en lång resa framför sig. Den frihet som de har vunnit har ganska speciella förutsättningar med sig för att den ska bli bestående. Och jag tror att ett skäl till att Gud leder folket mot havet har just med detta att göra. Det är en förberedelse för den svåra resan som ligger framför. Det står att när de kommer fram till det här havet, de har slagit läger, där så står det i den 26:e versen i kapitel 14. Herren, nej, nu är jag för långt fram. 16:e versen ska det vara. 16:e versen. Så säger Herren till Josef, eller till Mose, lyft din stav och sträck ut din hand över havet och klyv det så att israeliterna kan gå torrskoda tvärs igenom havet. Och så går de tvärs igenom havet. Mose lyfter sin hand. Det kommer en stark östanvind som driver undan vattnet och så får folket gå ut, rakt ut i havet. Medan havet står som höga väggar på varje sida om dem. En ganska nervkittlande situation kan man tänka oss. Och där går folket torrskodda. Och medans de liksom går där ute så, alltså, det är nog mycket tankar. Vad i all världen kan få människor att vilja gå ut mitt i det här havet med det här enorma vattnet på varje sida? De har lite bråttom. För när de har gett sig iväg så kommer ju de här styrande i Egypten, farao och gänget. De diskuterar och de funderar och sen så kom de fram till att den där idén att släppa iväg hela det här folket som har levt som slavar i landet och som utgör nästan hälften av den aktiva arbetsstyrkan i det här landet och som vi inte har betalat en spänn för i stort sett, att släppa iväg dem så där bara rakt av under en tid av expansion, det kanske inte var någon bra idé i alla fall. Och så har de fått gå igenom några kalkyler och så kommer de fram till att nej, det var ett misstag. Och så bestämmer de sig för att nu vi måste åka och hämta tillbaka våra slavar. Så medan folket har gett sig iväg, bakom dem kommer en enorm armé. Farao samlar ihop hela armén, han tar sin snabbaste stridsvagn och sätter efter israeliterna. Det som nu sker är att när folket går genom havet, har armén liksom i hasorna, är att Herren själv ställer sig mellan folket och den framrusande armén. Och när Israel har kommit över på andra sidan så säger Herren till Mose i den 26:e versen, sträck ut din hand över havet så att vattnet strömmar tillbaka över egyptierna, över deras vagnar och vagnskämpar. Mose sträckte ut sin hand över havet och i gryningen vände vattnet tillbaka. Egyptierna flydde och det kom rakt emot dem. Herren störtade dem ut i havet. Vattnet vände tillbaka och dränkte vagnarna, vagnskämparna. Hela faraos här hade följt efter israeliterna ut i havet. Inte en enda kom undan. Som vi pratade lite om jag och Linda här innan. Eller var det Åsa Molin som hade skrivit om det där också? Att Bibeln ryggar kanske inte tillbaka för starka scener. Det är en ganska fruktansvärd scen det här. Men från Israels perspektiv så fyller den en oerhört viktig funktion. Gud har lett sitt folk genom en omöjlig väg som bara han kunde leda dem på. Och sen har han stängt den vägen bakom dem. Vattnet har slutit sig igen. Och det är inte bara ett fysiskt hinder för folket att de inte kan gå tillbaka över den här omöjliga vägen själva. Med det här så har han också, så att säga, stängt ner hela den egyptiska operationen. Kungen är död. Hela armén är utrotad. Det är ett politiskt kaos. Och det här sker därför att Gud känner sitt folk. Han vet hur de fungerar. Som vi läste här innan, han vet att vi är mull. Han vet att när Israel kommer ut i den här vidsträckta öknen, när de får möta de här prövningarna som den här vägen med nödvändighet kommer att innebära, då kommer det att bli mer och mer lockande att börja skriva om sitt minne. Att börja tänka på det där slaveriet och tänka, var det egentligen så farligt? Vi hade ju mat i alla fall. Det var ordning och reda i samhället och de unga kunde veta hur. Nej, men det var, alltså man tänker liksom, man romantiserar det förflutna och tänker, var det egentligen så illa? Ett av skälen till att Gud för sitt folk genom vattnet på vägen till befrielsen, det är att den frihet som de förs ut i är en frihet som förutsätter stängda dörrar. När vi tänker frihet så är det lättare att vi liksom, vi tänker det som någonting öppet, någonting obegränsat, någonting där jag inte har några krav eller några gränser. Men när Bibeln talar om frihet så är det någonting större, någonting djupare och någonting som faktiskt klingar väldigt annorlunda. När Bibeln talar om fullständig frihet så är det en frihet som förutsätter stängda dörrar. En frihet som förutsätter begränsningar. Och det är inte alldeles enkelt för oss människor att greppa. Men ett skäl till det är just för att den här friheten ska bestå, så kan man inte lämna dörren till slaveriet på glänt. För det kommer att finnas dagar när vi hellre väljer slaveriet än friheten i öknen. En annan sak som Gud åstadkommer när han leder sitt folk genom vattnet, det som blir resultatet när folket står på andra sidan och ser det här stängda havet bakom sig och inser vad som har hänt med den egyptiska armén, det är det som står i den allra sista versen i kapitel 14. Det står att då Israels folk såg vilket storverk Herren hade utfört mot egyptierna, så fruktade de Herren och litade på honom och hans tjänare Mose. När de såg det som hade hänt så blir resultatet att de fruktar Herren och litar på honom. Varför är det så viktigt? Jo, som jag sa, så kommer öknen efter havet. På andra sidan havet ligger öknen. Det som de går ut i ett land som inte har några resurser att försörja dem i. Definitionen av en öknen är liksom att det finns inte tillräckligt med naturresurser för att kunna uppehålla liv. Det folket går in i är ett land där det inte finns någon mat, där det inte finns något vatten. Vilket innebär att det enda de har att äta och leva av är det som Gud ger dem. Landet de går in i är ett land som inte har några vägar. Och de har förmodligen aldrig lämnat Egypten förut. Så enda sättet för dem att nå till det landet dit de ska är att gå dit Gud leder dem. Och för att det här ska fungera så måste de våga lita på Gud. De måste våga tro på att den som går framför oss har makt att bevara oss. Har makt att beskydda oss ifrån farorna som vi möter. Och också har makten att leda oss och föra oss dit vi ska. Till frihetens land. Och det som Gud gör när han leder det här folket på den här omöjliga vägen genom havet, där han visar att Han kan leda dem på vägar som ingen annan hade kunnat göra. Förstärker eller befäster tron på att jag tror att du kan leda mig dit. Och han har också visat att han har makt att beskydda dem. Och upprätthålla dem. För att de ska nå fram. För oss som lever som troende så är det här också någonting vi behöver påminnas om. Och jag tror att dopet är en av de här markörerna för just detta. För tron på att som det sjöngs när jag var liten, en sån här sång som jag kommer inte ihåg resten av sången, men jag kommer ihåg den där när jag var liten och den här refrängen om att han som förmådde frälsa mig, han förmår också bevara mig. Han som en dag tog min synd på sig, han har lovat vara med. Och det är förutsättningen för den här resan. Därför att den människan som kliver upp ur dopgraven är någon annan än den som klev ner. I den här församlingen pratar vi ofta om dopet som en födelsedag. En ny människa träder upp. Och den människan som kliver upp ur dopgraven behöver en viss typ av näring. Det är en människa som bara, precis som Israels folk i öknen, en människa som bara kan leva av det som Gud ger. Det behövs en särskild form av föda för det nya livet som vi får genom Kristus. Så den fullständiga befrielsen som Gud lockar och kallar oss till i sitt ord, i frälsningen i Jesus Kristus, det är en befrielse som förutsätter stängda dörrar. Den innebär att i dopet så får jag hjälp att säga att vägen bakåt är stängd. När jag klev upp så slöts vattnet efter mig. Att när den här liksom dagarna kommer när jag känner att ett annat liv lockar mig. När jag känner att den här vägen är tung och svår. Jag skulle vilja, hur farligt kan det vara att leva som om Jesus aldrig hade hänt? Så har jag fått verktyg att säga, nej men den dörren är stängd. Som Paulus säger att jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen. Det är därför vi sjunger, jag följer korset och lämnar världen och ingen väg tillbaka går. Och på samma sätt är det också så att den nya människan som föds i och med Kristus är också en människa som behöver särskilt föda. Min frihet behöver stängda dörrar. Min frihet innebär också en begränsning i kosten. I näringsintaget. Det innebär inte att jag bara liksom kan lyssna på kristen musik och liksom kyrkligt godkända böcker ska läsas och så vidare. Och så där. Men det innebär en medvetenhet om att den som föddes i mötet med Jesus Kristus har speciella kostbehov. Jag kan inte leva av vad som helst. Jag växer inte av vad som helst. Israels barn i öknen efter att de har vandrat genom havet. De lever bokstavligt talat av det som Gud ger dem. Och i början är det fantastiskt. Det kommer liksom manna från himlen och det rinner vatten ifrån klippan och alla jublar och är jätteglada. Men när man har levt av det där mannat i 40 år, då kan man ju förstå att men ibland så vissa dagar har det smakat sött och gott. Andra dagar så skulle man liksom äta vad som helst. Man skulle liksom kunna tänka sig att käka grus i ler, i marinerat i gyttja liksom. Eller fiskbullar till och med. Eventuellt, ja vi ska inte överdriva. Men nästan vad som helst. När jag bodde i Örebro och studerade innan jag var gift så hade vi det lite knapert i kollektivet där jag bodde. Och en månad när vi visste att liksom räkningarna är betalda men vi har inte en krona över till mat den här månaden. Så tänkte vi att det här är upp till Gud att lösa. Vi får gå på som vanligt. Och den kvällen när jag var på väg hem ifrån Åsbro där jag tjänstgjorde lite då så ringer en kompis i kollektivet som, och säger att de hade konsert på konserthuset. Det var planerat för 300 gäster, det var bara 150 som kom. Så vi har massor med mat som vi måste, jag måste få hjälp att åka hem med. Så jag liksom mötte honom med min cykel. Och där är det liksom kartongvis med västerbottenspaj och stenbitsrom. Och det är allt. Mängder av västerbottenspaj och stenbitsrom. Det forslar vi hem. Vi får dumpa lite grann, fylla frysarna på, hos några vänner på vägen hem. Men det är tillräckligt ändå så att vi har liksom inte plats för mer. Och sen, jag tror 2 månader, levde vi på västerbottenspaj och stenbitsrom. Och det låter väldigt lyxigt i början. Men mot slutet av den här tiden så gör man vad som helst för att den här maten ska smaka någonting annat än västerbottenspaj och stenbitsrom. Och där, så kan det vara liksom med det här. Människan som, det livet som vi har fått av Kristus som behöver en viss typ av näring. Det behöver näras av hans ord. Jesus säger, jag är livets bröd. Och han pratar om att vi ska leva av de orden som utgår ifrån faderns mun. Vi behöver matas med Guds ord. Vi behöver leva av levande vatten som vi får i mötet med Gud. I bönen, i gemenskapen, när vi möts inför honom och får dricka av hans levande vatten. Och ibland är det så ljuvligt så att man känner att det här, jag vill inte vara någon annanstans. Och sen finns det dagar när det där är, ska jag läsa, öppna den här boken idag igen. Och så läser man och det smakar ingenting. Och man, jag verkligen läsa till slutet av det här kapitlet. Det händer inte, jag hoppar lite. Och det, ja, vad håller vi på med egentligen? Det är, för det finns ju liksom mycket mer spännande saker att ägna sitt liv åt på Netflix och på andra ställen. Liksom, än att fortsätta mata med det här. Det kommer sådana dagar när mannat inte smakar så gott. Och då tror jag att vi behöver bli påminda om att mannat i öknen är färdkost. Det är färdkost. Vägen till befrielsen som går genom vatten, den går också genom öknen. Och det som uppehåller oss på vägen dit, det är Guds nåd som vi får av honom. Men det är färdkost. Vi är inte framme än. För det är klart att man kan känna då, var det inte mer än så här? Livet som jag fick när jag tog emot Kristus, när jag gick genom dopet så att säga. Nu har jag stängt vägen bakom dörren, men var det så bra egentligen? Ska jag leva av den här födan resten av livet? Då behöver man påminnas om att det är färdkost. Och jag tror att den här vandringen genom havet, så att säga, genom vattnet vi gör när vi låter oss döpas eller när vi döper nya människor, det är en påminnelse om att på samma sätt som Gud förde sitt folk genom öknen eller genom vattnet för att till slut komma fram till löfteslandet, så ligger det landet där borta. Den som kliver upp ur dopgraven är inte framme. Men vi har börjat att vandra. Vi har börjat en väg där vi behöver lära oss att lita på honom som leder. Lära oss att med tacksamhet leva av det som han ger. Även om färdkosten inte alltid smakar lika gott. Så ger den oss kraften och orken att orka fram. Därför en dag så står vi där. Det kommer en dag när vi ska få äta av skörd, leva av skördarna från det nya landet. Och det är det hoppet som gör att vi orkar. Det är det hoppet som gör det värt att satsa på en frihet som innebär stängda dörrar och begränsningar. Det handlar inte om att dörren är stängd för att det är förbjudet för mig att gå dit, utan det handlar om att se att jag har stängt den där dörren för jag vill inte riskera den här friheten. Jag begränsas inte i mitt näringsintag för att det är förbjudet för mig att äta frukten. Han har tagit priset. Jag begränsar mitt näringsintag därför att jag vet att jag vill orka hela vägen fram. Därför att det kommer en skörd på andra sidan. Och den, den är värd mycket umbäranden. Den är värd att gå förbi många stängda dörrar. Den är värd att begränsa mig mycket för att vinna. För sanningen är att dopet vi har fått är en gåva. Ett tecken på att befrielsen är total. Ett tecken på att det finns ingen väg tillbaka, även om jag hade velat det, för att slavfursten är besegrad. Och det är ett tecken på att han som har väckt det här begäret i mitt hjärta att följa honom, och som ledde mig ner i vattnet och som leder mig upp, också kommer att leda mig hela vägen hem. Att den som förmådde frälsa mig också förmår bevara mig. Och det blir i slutändan också ett tecken på att vi är ett folk som är på väg hem. Det blir liksom ett tecken på att det kommer en dag. Därför att på andra sidan havet ligger öknen. Men på andra sidan öknen finns hemlandet. Så om någon undrar varför vi gör på detta viset, så finns det många svar på det. Men ytterst sett är det därför att Jesus Kristus har gett sitt liv för oss. Kallat oss att följa honom. Han har kallat oss att dö med honom, att uppstå med honom. Och han har lovat att föra oss hela vägen hem och förenas med honom. Så därför låter vi oss döpas. Därför fortsätter vi att döpa nya med stor glädje. Låt oss be tillsammans. Herre Jesus, vi tackar dig för att din nåd är större än vi kan föreställa oss. För att du i din nåd inte nöjde dig med att spränga våra bojor och sen lämna oss åt oss själva. Vi tackar dig för att din nåd och din kärlek är så stor att du vet hur vi fungerar. Och att du har gett oss dopet som gåva för att vi ska kunna rikta våra steg. För att vi ska få förutsättningar att se att den befrielse du ger är någonting beständigt. Och att du inte lämnar oss åt våra egna nycker, utan du har lovat att gå med oss varje steg på vägen. Vi ber att du ska hjälpa oss också att se varandra i detta. Att om vi har vänner omkring oss som börjar bli osäkra på stegen, som inte orkar gå på, hjälp oss att uppmärksamma varandra. Att styrka och hjälpa, att uppmuntra och påminna. Och vi ber att du ska ge oss självinsikten att se att vi behöver detta. Vi behöver dig. Därför att utlämnade åt oss själva så kan vi varken äta eller dricka. Utlämnade åt oss själva så hittar vi aldrig vägen hem. Men du har lovat att gå med oss och du har gett oss varandra som en gåva. Så hjälp oss, Herre, att söka varandra i detta också. Hjälp oss att ha modet att bli en del av din familj. Och låta oss både bära varandra och bli burna av varandra. Dig till ära. Så att vi får bli ett tecken på den här jorden. Ett tecken på den seger som du har vunnit. Befrielsen som du vill sträcka ut till var och en av oss. Och ett tecken på att på andra sidan öknen finns ett hemland. För var och en. Tack Jesus för att du är med oss nu i den här stunden. Att du vill möta oss i resten av gudstjänsten. I veckan som ligger framför och varje steg vi går på den här jorden. Tills du hämtar hem oss till ditt eviga rike. Och vi får vara hemma i löfteslandet tillsammans med dig. I Jesu namn. Amen.